Varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira mässa idag på den andra söndagen efter trefaldighet, och temat är kallelsen till Guds rike. Och välkomna alla ni som är här inne och även som följer med via webben eller närradion. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om till vår granne och hälsar den välkommen. Ska jag säga också att idag så är det tyvärr inget kyrkkaffe, utan församlingshemmet används som vallokal idag till EU-valet. Och för er som följer med då via närradion så är psalmerna idag 223, 225, 228 och 323. Kollekten idag den går till Credo, och Credo arbetar med att sprida evangeliet ute bland skolungdomar och gymnasister i Sverige. Och jag har själv arbetat ett år för Credo med att dela evangeliet, så att det ger gärna en gåva till Credo. Och insamlingen via ljusbäraren går till Open Doors som arbetar för den förföljda kyrkan runt om i världen. Och QR-koder finns också i agendan. Det är möjlighet till personlig förbön idag vid mässan. Så finns det åtminstone en person som sitter nere i ett rum här. Gå ut till kyrktorget åt vänster, så kan man ange ett bönämne där om man vill att någon ska be för en. Ikväll ska jag säga också, så har vi bön för församlingen här i kyrkan klockan 18. Och så ska Josefin få säga några ord också.
Ja, först ska jag börja med att kolla hur många känner till Oasrörelsen, upp med en hand. Ja, det var ganska många, men inte riktigt alla, så jag nämner kort en förnyelserörelse med visionen Guds ord till Sveriges folk. Och nu ska jag prata om den delen av Oasrörelsen som riktar sig till barn, och de kallar sig för youngsters. De ska iväg på en turné i sommar upp till norra Sverige. Och de önskar bönestöd. Så din uppgift, om du vill, hej Ingmar, du får gärna vara med och be. Jag läser lite grann av det som Lennart som inspiratör skriver. Youngsters vision och uppgift är att hjälpa barn och unga att få lära känna Jesus och komma till tro på honom. Sedan 99 har vi rest runt i landet och haft otaliga barnmöten, konserter och gjort mycket annat, där vi på ett enkelt och frimodigt sätt får peka på Jesus. Vi har fått så många frön som sedan har fått gro och växa. Barnen är vårt fokus, men vi ser att många andra omkring också drabbas av evangeliet. Och för 20 år sedan fick jag en vision om att få spela med hela teamet, bland annat på Pajala marknad. Och nu kommer det hända i sommar. Den 27 juni så åker de ifrån Varberg och hela vägen upp till bland annat Pajala, Kiruna och Joksengi. Och detta är en stor apparat, skriver Lennart. Det är 16 personer som ska åka närmare 400 mil, så mycket kan hända. Men vi tror att Gud kallar oss till detta, och nu vill vi be om ditt bönestöd. Vi vet att bönens makt är stor, och vi är väldigt tacksamma om du vill stå med oss där. Be om att Guds ord ska få framgång, inte bara hos barnen utan hos alla vi möter. Jag hänger upp den här lappen nere på kyrktorget, tänker jag, och inne i Pauligården, så kan ni bli påminda om det varje gång ni är här. Kanske fota av det och ta med dig i din vardag och be för hela resan och alla konserterna. Tackar.
Då får klockorna ringa samman till gudstjänst. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för att du har öppnat porten till ditt rike för oss. Vi tackar dig för att paradiset är öppet och vi tackar dig för att du nu också har kommit ner till oss och är mitt ibland oss. Och vi ber dig att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga text så ser Zakaria en syn. Och han ser Herrens ängel. Och så ser han hur översteprästen Josua står där. Och bredvid Josua så står anklagaren Satan. Och Josua, han står där med smutsiga kläder. Och så ser han hur Gud byter ut de här smutsiga kläderna på Josua till en högtidsdräkt. Och Gud gör det med orden: jag befriar dig från din skuld. Och det som händer där, det är ju en beskrivning av verkligheten. Det är en beskrivning av vad Gud kan och vill göra också med oss. Därför att vi blir alla anklagade. Vi anklagar oss själva för saker och ting som vi gör. Och ofta så anklagar vi oss med rätta. Vi blir anklagade också av andra människor. Och vi blir anklagade inte minst av Satan. Och det som då Gud vill göra, det är att han vill komma till oss och förlåta vår synd. Därför att översteprästen Josua, de där kläderna som Zakaria såg på honom, det var ju helt riktigt egentligen. Han hade smutsiga kläder, liksom vi alla har smutsiga kläder, men Gud kan och vill byta ut våra kläder mot en högtidsdräkt. Och det är ju precis det som sker symboliskt också när ett barn eller en konfirmand eller en vuxen står med vita kläder på sig. Då symboliserar det precis det som händer i verkligheten, nämligen att Gud byter ut de gamla kläderna mot en högtidsdräkt. Och i Uppenbarelseboken 19 som vi läser om i episteltexten, så talas det om lammets bröllopsmåltid. Och vid den måltiden så kommer de som deltar där ha en vit högtidsdräkt på sig. Och just att den kallas för lammets bröllopsmåltid, det går ju tillbaka till den som talade om lammet tidigt, nämligen Johannes döparen. När han såg Jesus komma gående så säger han, han uppmanar människorna, se Guds lamm. Och så fortsätter han, som tar bort världens synd. Så lammets bröllopsmåltid, det går tillbaka till vad Jesus gör med oss. Nämligen att han renar oss från vår synd. Och så får vi ta emot den vita högtidsdräkten. Och det sker i dopet och det sker varje gång som vi kommer till honom och bekänner vår synd. Nu får vi be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Och frid på jorden bland människor som han älskar. Prisad. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som kallar oss till ditt rike, ge oss kärlek till din vilja så att vi med våra liv alltid tjänar dig i glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den andra söndagen efter trefaldighet.
Vår gammaltestamentliga läsning är hämtad från profeten Sakarja. Herren lät mig se Josua, överste prästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sa till anklagaren: Herren ska tillrättavisa dig, anklagare. Ja, han som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig. Förlåt. Är inte denne man en brand ryckt ur elden? Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln. Och ängeln befallde sina tjänare: ta av honom de smutsiga kläderna. Och han sa till Josua: jag befriar dig från din skuld och du ska kläs i högtidsdräkt. Sedan befallde han: sätt på honom en ren turban. Och de satte på honom en ren turban och klädde honom medan Herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua: så säger Herren Sebaot, om du vandrar mina vägar och håller mina bud ska du råda över mitt hus och vaka över mina tempelgårdar. Jag ska ge dig tillträde till den krets som tjänar mig här. Så lyder Herrens ord.
Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. infriar våra löften till dig, du som hör bön. Vi mättas av ditt goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Vi kommer till alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Vi mättas av ditt goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av ditt goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel.
Vår epistelläsning är hämtad ur Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Det kom en röst från tronen som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, och liksom rösten av stora vatten, och rösten av stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig: skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Så lyder Herrens ord.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 14 kapitlet. En av gästerna vid måltiden sa till Jesus: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna skall få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber om din välsignelse över alla barn. Öppna deras hjärtan och öppna också våra hjärtan så vi får ta emot av ditt ord det som du vill säga till oss idag. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Thank you. Salig är den som får vara med vid måltiden i Guds rike. De orden utbrister mannen som är vid måltiden som Simon har bjudit in till. Den måltiden där också Jesus och andra deltar. Och det som har hänt precis innan vi kommer in i evangelietexten, det är att Jesus precis har botat en man som hade vatten i kroppen. Och mot den här bakgrunden så har det säkert spelat in för den här mannen att utbrista de här orden, därför att man visste ju att när Messias kom, då skulle människor bli botade. Det hade man läst i många texter i Gamla testamentet. Och när det nu också är måltid, så påverkar det säkert honom också att tänka på den här måltiden som man väntade på i Guds rike. Och då visste man att då skulle man få sitta till bords tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Man skulle få möta de som hade gått före i tron. Och vi vet inte så mycket mer om den här mannen än det som vi läser här. Men han är åtminstone en förebild för oss i att hålla det här löftet om riket levande. Och temat idag är ju kallelsen till Guds rike, och vi ska säga lite grann om kallelsen, men också lite grann om Guds rike. Och Guds rike kan vi ibland kalla för himlen. Vi kan ibland också tala om den som festmåltiden. Och Guds rike är någonting som vi väntar på, någonting som vi ser fram emot ska komma. Men det är också viktigt att komma ihåg att på ett sätt är Guds rike redan här. Jesus säger ju att Guds rike är mitt ibland er. Han säger att Guds rike är inom er. Och det som man menar med det är ju att vi har redan fått ta emot en hel del av det riket. Till exempel genom att vi är som kristna redan räddade. Vi är förlåtna. Vi lever med ett fantastiskt hopp. Och vi ser fram emot någonting fantastiskt. Så att redan nu så har Guds rike kommit till oss. Och redan nu så har vi Guds rike i oss genom tron. Men det är också så att en del av Guds rike väntar vi fortfarande på. Nämligen det som ligger framför, det som vi ibland talar om, himlen eller den kommande lammets bröllopsmåltid. Och en bild för att beskriva detta är ju ofta den här bilden som vi använder oss av. När folket Israel går i öknen, då är de ju redan räddade ut från Egypten. Men de har ännu inte kommit hela vägen fram till det förlovade landet, till välsignelsen i Kanans land. Och det gjorde ju också att när de vandrade där i öknen så var inte allting fantastiskt. Allting var inte lätt. Ibland kunde det dessutom vara väldigt, väldigt tufft. Vandringen var jobbig, vilket gjorde att ibland så längtade de till och med tillbaka till Egypten. De tyckte att det var bättre som det var innan. Just för att det var så tufft att gå. Men egentligen så är ytterligare ett skäl förmodligen minst lika stort till att de längtade tillbaka. Nämligen att de inte hade fattat vart de var på väg. De hade inte fattat hur fantastiskt Gud hade ordnat det för dem. Vad som väntade dem. Och på samma sätt är det ju också med oss, att vi som är på den här vandringen, vi behöver hela tiden påminna oss om vart vi är på väg. Ibland är det lätt att vara kristen även när vi inte tänker så mycket på himlen. Men ibland så är det tuffare. Och oavsett om vi tycker att det är lätt eller svårt att gå, så behöver vi hela tiden påminna oss om himlen. Och det ser vi också när vi läser Hebreerbrevet om troshjältarna där. Att de hela tiden hade blicken framåt mot målet när de vandrade. Och det här med att med himlen då, hur vi tänker om det, så är det inte så sällan som vi som kristna ibland tänker så här att ja, men himlen ser jag fram emot, men Jag skulle gärna vilja att den inte kommer, att det inte kommer riktigt än. Jag vill inte att Jesus kommer tillbaka riktigt än. Jag skulle hellre först vilja göra en massa saker. Till exempel gifta mig eller få ett jobb eller kanske få barn eller få barnbarn. Och så tänker man att man vill uppleva allt det här, allt det goda i livet. Och att Jesus gärna får komma någonstans lite mer på slutet av ens liv. Och på ett sätt så är det ju ganska så sunt att känna så. Därför att då har man ett framtidshopp, en framtidstro och en framtidsglädje. Men det vittnar också om att vi har inte förstått hur fantastiskt himlen är. Vi behöver påminnas om att himlen är så fantastiskt så att om vi hade sett en liten blick av den så hade vi inte längtat tillbaka. Och Paulus han säger ju det att han skulle hellre lämna detta livet för att leva med sin far till exempel. Och när vi pratar om himlen som kristna så tycker jag det är inte så sällan som vi pratar om det som att när jag kommer till himlen då ska jag ställa den och den frågan. Och så tänker jag också och pratar så också och det är helt sunt. Jag tror att vi kommer få reda på olika frågor när vi kommer till himlen. Varför gjorde Gud så här 1827 till exempel? Den frågan vill jag gärna ha svar på för att ta ett exempel och mycket annat. Men när vi läser om himlen i Bibeln så står det inte att någon kommer vara besviken för att de inte hann gifta sig eller få barn eller få det där jobbet som man längtade efter. Utan när vi läser om Bibeln om himlen i Bibeln så är det snarare så att det är helt överväldigande. Och de som deltar i himlen, de kan inte göra annat än att bara falla ner inför tronen i tillbedjan, i fullständig glädje och i lovsång. Och jag har haft förmånen att få studera till exempel i uppenbarelseboken nu. När jag har gått igenom de här bibelstudierna i uppenbarelseboken så står det ju mycket om himlen. Och det är fantastiskt att läsa de här texterna om och om igen om hur Johannes beskriver himlen och hur han gör det med de vackraste bilderna som man kan komma på. Han talar om regnbågen som är över tronen. Han talar om de vackraste ädelstenarna som finns, som han har sett. Han talar om guld och strålglans som är starkare än solen. Och inte minst när han talar om Jesus själv så strålar han mycket starkare än vad han har sett någonsin tidigare. Jesus strålar och han talar också om den här stora skaran av människor som inte kan göra annat än att falla ner inför tronen i tillbedjan tillsammans med alla änglar och varelser och allt som finns i himlen. Vi väntar på någonting fantastiskt. Vi väntar på en tillvaro där det inte finns någon ondska, där det inte finns någon död, det finns inget kiv, det finns ingen ångest eller oro eller sjukdom. Allting är läkt och vi får leva tillsammans med Gud ansikte mot ansikte. Och det här behöver vi påminnas om att vi har inte vårt medborgarskap i den här världen utan vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är där vi hör hemma och det är dit vi är på väg. Och om det är så att vi glömmer bort det här med himlen så kan ett tips vara att ta upp Bibeln och läsa just om himlen. Om man har svårt att komma igång med sin bibelläsning så kan det vara bra att bestämma sig för att börja i en bibelbok och läsa den. Men det kan också vara så att man bestämmer sig för att börja i ett tema, till exempel himlen. Och så letar man upp alla texter i Bibeln som handlar om himlen. Det kan vara ett bra sätt också att komma igång med sin bibelläsning. För det är någonting som uppmuntrar oss och som vi behöver bli uppmuntrade av. Och himlen den beskrivs ju på många ställen som just detta med en festmåltid lammets bröllopsmåltid. Och i Gamla testamentet, till exempel i Jesaja, så står det om en måltid med feta rätter och med lagrade viner, och där alla tårar ska vara torkade, till exempel. Och Gud talar mycket till oss om himlen genom sitt ord. Och ibland så talar ju Gud också till oss på andra sätt. Han talar till oss genom människor och genom naturen. Och det kan också vara så att Gud ibland talar till oss genom drömmar. Och jag har ju själv nämnt om några drömmar tidigare som jag själv och andra har haft om just detta med himlen. Jag vill bara dela en dröm som min systerson hade för 2 veckor sedan om just detta med himlen. För jag tror att Gud vill tala till oss också genom drömmar. Och nu har jag inte kollat upp, men jag tror han är någonstans mellan 5 och 7 år. Lite osäker, jag blir alltid så osäker på hur gamla barn är, men det ändras ju hela tiden också, men någonstans där. Han hade feber, 38,9 graders feber, och så la han sig för att sova. Och då drömmer han en dröm där han blir lyft upp. Han lyfter upp mot himlen och han kommer hela vägen till himlen. Och så får han möta Jesus där. Och jag pratade med honom för några veckor sedan, och han sken när han berättade hur Jesus såg ut. Jesus hade en lång vit dräkt, och så hade han, jag kommer inte ihåg om han sa brunt eller grått hår. Han hade skägg. Och det som hände i det mötet när han var inför Jesus, det var att han blev botad från sin feber. Så när han vaknade så berättade han den här drömmen, och så sa han att han hade haft den här drömmen och Jesus botade mig. Och när de tog då temperaturen då, så hade han 37,1, vilket ju inte är någon feber, och han hade ingen mer feber heller den dagen. Och jag tyckte det också var en sån fin bild för vad Gud kommer göra med oss i himlen, när han tar oss till himlen, där alla kommer att vara botade. En dröm som påminner om himlen. Och det som hände sen då, det var att några dagar, eller ett tag senare, så var det en kvinna som berättade om sitt barn, att hennes barn hade haft en dröm. Och det hon berättade då om det här barnet, det var att också det här barnet hade lyfts upp till himlen, precis ungefär på samma sätt som min systerson. Och han hade också, eller det här barnet hade också fått ett möte med Jesus. Och barnet hade beskrivit Jesus då som att Jesus hade en lång vit klänning på sig, ett rött band, och med brunt hår. Och det här barnet hade hört den här rösten: kom hit upp. Så det blev för mig en bekräftelse också att de här två sakerna hände, de här drömmarna hände ungefär samtidigt, de hände åtminstone samma vecka. Och det blev en påminnelse för mig om att det här kanske ändå är från Gud. Trots att jag ibland tvivlar och tänker att det här är bara saker som barn fabulerar fram. Och så kan det ju vara, att vi drömmer det som vi hoppas och längtar efter. Men det var lite mäktigt, tyckte jag, att båda de här sakerna hände samma vecka. En påminnelse om att vi ska få möta Gud en gång. Att vi alla kommer att stå inför Gud en gång. Och i Matteus 25 så talas det om hur vi människor en dag ska stå inför Gud. Och då säger Jesus till några så här: kom du min välsignade och ta emot riket som stått berett för dig sedan världens skapelse. Och de människorna, de får gå in till Herren, de får gå in till himlen. Men det som Jesus också säger, och det som är lite utmanande för oss att höra, det är att Jesus också kommer säga till några: gå bort ifrån mig, ni förbannade, jag har aldrig känt er. Och Det här med förbannelsen, det är ju faktiskt så att vi alla människor en gång var förbannade. Därför att förbannelsen hade kommit över oss genom synden. Men då är evangeliet att Jesus har tagit förbannelsen på sig genom att han dog för oss på korset. Och det var just på korset när han tog förbannelsen som han öppnade vägen för oss till himlen. Och det är därför som vi har en fest att vänta på. Jesus förbereder en fest. Vi kommer att få delta på festen i himlen. Och när den här mannen utbrister, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike, så är det också en påminnelse att i de orden så ligger det en möjlighet att missa den här festen. Salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och det är därför det också då är så viktigt, och nu ska vi komma in på den andra delen med kallelsen. Det är så viktigt att vi svarar ja på kallelsen till den här måltiden. Jesus berättar om en man i liknelsen som sänder ut sina tjänare för att bjuda in människor till sin fest. Och de här människorna, de går ut i tre omgångar. Och i kyrkan så har man tolkat detta som att de första som går ut, det är profeterna i Gamla testamentet, Zakaria och Malaki och Jesaja och sådär. Och den andra omgången har man tolkat som att det är Jesus och Johannes döparen. Och den sista omgången som av människor då som går ut, det är de som går utanför staden. Och då har man talat om att det är Jesu lärjungar som ska ut till alla hedningar. Att inte bara judarna utan alla hedningar, det vill säga alla människor är kallade till den här festen. Och en sak som är väldigt intressant när man tittar på de här tre skälen som de här människorna ger för att inte komma till festen, det är faktiskt så att alla tre anger egentligen samma skäl, fast det är olika saker då. Och det gemensamma för de här skälen, det är ju att man hinner inte komma till festen för man har så mycket annat att göra. Och då kan man ju egentligen tänka, var inte det lite märkligt av Jesus att de skulle ange samma skäl, nämligen att de inte hinner? Hade det inte varit bättre att Jesus hade angett det som vi kanske ofta tänker på, nämligen att en del är ateister och tror inte på Gud, och en del kallar sig för agnostiker och tänker att det kanske inte finns någon Gud och sådär. Men jag tror inte att det är en slump eller att Jesus sa de här orden lite förhastat, utan Jesus är nog fullt medveten om varför han anger samma skäl på de här tre människorna, nämligen att de inte hinner. Och jag tror att egentligen det handlar om att innerst inne så vet alla människor att Gud finns. Innerst inne så känner alla av att det finns en Gud, därför att Gud har visat sig så tydligt för oss på många olika sätt i naturen och i skapelsen och på många andra sätt. Och jag tycker det blir tydligt inte minst vid dop och begravningar att det kommer ju många människor som vill döpa sina barn som inte normalt går i kyrkan, vilket de själva säger. Vi går ju inte i kyrkan, säger de. Det var länge sedan vi var i kyrkan och det var länge sedan vi läste Bibeln eller bad och sådär. Men vi vill gärna att barnet blir döpt. Och på samma sätt vid begravningar så brukar många säga att vi går inte så mycket i kyrkan. Men så visar det sig ändå att man tror på att det finns en himmel. Och också när man går fram till kistan så brukar det vara en vanlig hälsning är vi ses snart, vi ses igen och allt detta. Vilket ju tyder på att väldigt många människor tror på Gud. De tror att det finns en Gud, men skälet är egentligen att man inte vill prioritera Gud. Man vill inte lägga tid på det, därför att man har så mycket annat. Vilket ju är precis de tre skälen som alla tre hade i evangelietexten. Och inte bara det att man inte har tid, utan det kan också ha att göra med att man inte vill förändra saker i sitt liv. Alltså man vill inte vända sig till Gud. Den Gud som man egentligen tror på, den himmel som man egentligen innerst inne anar finns, vill man inte gå efter därför att man tycker inte det är värt att betala priset, nämligen att omvända sig. Och det har ju med en egen egoism som vi alla har förstås att göra. Men här är uppmaningen då från Jesus att vänd om, kom till mig. Och i Uppenbarelseboken kapitel 6, när Gud kommer med sina domar i kapitel 6, där sigillen där, så avslutas det kapitlet med att människor säger: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen. Alltså det är samma sak som de här människorna gör egentligen, som Adam och Eva gjorde efter att de hade syndat. De sprang iväg från Gud. De visste att Gud fanns, men de vände sig bort och sprang iväg. Precis samma sak gör människorna i Uppenbarelseboken 6. Nämligen de vill bli gömda inför Gud. Och i min bibelläsning så läser jag just nu Josua. Och där i början i Josua bok så kommer ju spejarna till den prostituerade kvinnan Rahab. Och det som är intressant då, när de ska ta den här staden Jeriko där Rahab bor, det är att hon säger så här: jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten. Och så säger hon också: när vi hörde det förstod vi att Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Alltså, Rahab levde ju ett liv där hon var bortvänd från Gud, men ändå så förstod hon att Gud fanns och att Gud är Israels Gud. Att det är den guden som Israel tror på som är den riktiga guden. Och så, på så sätt så är hon ju lik väldigt många människor idag. Att vi vet att Gud finns, vi tror på himlen, men vi vill inte vända om. Men det som Rahab gör, och som är också förebilden för oss, det är ju att hon faktiskt ber om nåd. Och det är också mäktigt att läsa hur hon får nåd. Därför att det fanns ett sätt för henne att klara sig när Jerikos murar föll. Och det var att hänga ett rött snöre från fönstret. Och när Jeriko faller så faller alla murarna utan just den sektion där Rahab bodde. Och det här är förstås påminner ju om det som hade hänt 40 år tidigare när Israels folk skulle lämna Egypten. Då blev ju de räddade som hade strukit lammets röda blod på sina dörrposter. Och det är ju förstås en förebild för Jesu blod. Att den som går in under Jesu blod, den som stryker Jesu blod på sig, alltså tar emot hans blod, förlåtelsen genom honom, och det som vi får i nattvarden, den blir räddad. De flesta vet att Gud finns, de flesta vet att himlen finns, och många anar det som också Rahab visste, nämligen att Gud var med sitt folk. Vi är alla bjudna på festen, och för att komma med, för att bli räddade, så behöver vi knyta det här röda snöret. Vi behöver ställa oss under räddningen som finns i lammets blod. Och det gör vi genom att vi tar emot Jesus, vi omvänder oss till honom och bekänner vår synd. Och då kan vi med glädje få se fram emot himlen och att snart få stå inför mannen med den vita rocken. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Gud, vi tackar dig, för du är god. Evig är din nåd. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du som har skapat himmel och jord och har dem i din hand och känner oss alla vid namn. Du som kallar oss till gemenskap med dig. Vi tackar dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld. Var med alla ledare. Hjälp dem att fatta kloka beslut. Var dem nära. Vi lyfter upp EU-valet idag. Vi ber för de som drabbas i konflikter och som blir förtryckta. Kom med ditt beskydd och med en väg framåt. Vi ber särskilt för konflikterna i Ukraina och i Mellanöstern. Var nära alla dem som lider och låt din rättvisa segra. På dig förtröstar vi, du som räddar och som har sista ordet. Vi ber för kyrkan i världen, för hennes gudstjänster och för kallelsen att föra ut evangeliet och dela inbjudan till bröllopsfesten. Kärlekens ande, hjälp oss att leva i kärlek mot våra bröder och systrar och helga vår gemenskap så att världen ser att vi är dina lärjungar. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling. Vi ber om din andes kraft och ledning. Visa oss vad du vill att vi ska göra och vilka vägar vi ska välja. Fyll vår gemenskap med sanning och kärlek där vi får möta varandra och dig. Där vi växer och bär frukt i ditt rike. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Som en far kallar du på oss. Hjälp oss att lyssna och svara på din kallelse. Du ser att våra liv och inre så lätt fylls av sådant som är mindre viktigt. Hjälp oss att hålla blicken fäst på dig och stanna kvar hos dig. Vi ber för dem som drabbats av sjukdom och lidande. Var dem nära. Vi ber nu tyst för dem vi särskilt tänker på. Tack Gud. Du som går ut i hela världen och bjuder alla till ditt hus. Du som vill att alla människor ska bli räddade och få kunskap om dig. Bevara oss i din gemenskap, dig till ära. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all är och härlighet från evighet till evighet.
Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur sånghäftet som ligger i bänkarna. Börjar med nummer 25. Kom till mig. Fortsätter med nummer 24. Jesus, vem är som du?
Yeah.
nummer 23, allt som du har sagt.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen.
Sjunger vi också nummer 19. Vi vill säga tack.
Vi vill säga tack. Vi vill ge dig ära och pris. Det är så det ska vara. Sången till din namn.
redan nu har vi fått fira ditt rikes fest. Hjälp oss att följa dig när du kallar oss till ditt rike, så att vi också får delta i lammets bröllopsmåltid i himlen. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.